إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في كما يحب ربنا ويرضى أما بعد. Vi fortsätter idag med Allahs vilja att prata om da'wa, hur man ska kalla folk till islam. Och vi nämnde i förra lektionen vissa egenskaper som man måste ha då man kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Och veckan eller lektionen innan det hade vi också nämnt andra egenskaper. Men det vi sa förra veckan var att personen som kallar till Allah, han måste vara vis, han måste ha hikma. Och den andra egenskapen är att personen måste vara snäll och mjuk. Och sen så förklarade vi det här. Och att man måste vara tålmodig då man kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att man måste ha bra karaktär och moral. Att föregå med ett gott exempel. Och sen att man också ger uppoffringar och strävar i att sprida detta goda. Och sen att man vet att all vägledning tillhör Allah subhanahu wa ta'ala. Det är bara Allah som kan vägleda. Utan det vi gör är att vi för vidare budskapet. Och sen om personen vill acceptera eller inte, det är upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen också att man ska börja att kalla till det som är viktigast före det som är viktigt. För allt i islam är viktigt, men man måste börja kalla folk till det som är viktigast, som är la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, som får folk att gå in i islam. För det är ingen nytta med att en person börjar att be innan han har sagt shahada, innan att han har blivit muslim. För då kommer dessa gärningar inte att accepteras från honom. Och det vi ska prata om idag är vem är den man ska kalla. Och sen olika sorters av folk man kallar, deras rättigheter och så vidare. Vem är det man ska kalla? Vem är det man ska göra da'wa till? Det är alla människor. Och även jinner om man får chansen.
Okej.
Som till exempel vår Sheikh Mukbel Rahimallah. Han gav en gång en föreläsning för jinner. Det går det. Profeten Muhammed som gick iväg och läste Koran för jinnerna. Men då är det här på villkor att man vet att de är där och att de är muslimer och så vidare. Eller vill bli muslimer. I alla fall. Varför? För att alla människor är skyldiga att bli muslimer. Som alla säger i Koranen, som vi sa. Jag har inte skapat jinner och människorna förutom att de ska dyrka mig. Så alla jinner och alla människor är beordrade att bli muslimer. Och Allah accepterar ingen annan religion än islam. Inna dina inda Allahi al-islam. Att sannoliken så är religionen hos Allah al-islam. Och Allah säger وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Att den som väljer en annan religion än islam kommer inte få den accepterad och kommer i nästa liv att vara bland förlorarna. Så därför åligger det oss att kalla alla icke-muslimer till islam. Och att även kalla muslimer till det som är rätt. Om de syndar, så man kallar dem till lydnad. Om de kanske är lite lata, ska man också påminna dem. Om det är folk som gör bid'a, som hittar på saker i religionen, så ska man kalla dem till sunna och så vidare. Det är också da'wa. Och hur ska man kalla folk? Vad gäller hur man ska prata med folk, så säger ulema att det är tre olika halat, situationer, eller tre olika sorters människor som man pratar med när man gör da'wa. Och det här har Ibn Uthaymin och andra ulema nämnt. De säger så här, att för det första, att personen vill gott, han söker sanningen, men är kanske okunnig, eller att sanningen har dolts för honom. Denna person räcker med att bara kalla, man bara berättar för honom att det här har Allah sagt i Koranen, det måste du göra. Det här har profeten Muhammed har som sagt, det måste du göra. Eller, det här får du inte göra, på grund av att Allah och hans profet har sagt det. Så en sån här person kommer att acceptera, för han visste inte. Och han är en person som vill. Han söker sanningen, men kanske inte visste. Så denna person räcker med att man bara berättar för. Och den andra kategorin är personen som är lat. Som inte orkar att göra goda gärningar. Eller han vill göra onda gärningar på grund av en shahwa, lust som finns inom honom. En sån här person, det räcker inte med att bara prata med honom. Utan den här personen måste man kalla på ett annat sätt. Man måste lägga till någonting som är al-maw'idatul hasana. Att man predikar på ett gott sätt. Att man gör en påminnelse eller predikar till den här mannen på ett gott sätt. att uppmuntra honom till det som är gott, till det som är lydnad, och klargöra dess dygd, och att förbjuda honom från det som är ont, och att också nämna hur ont slut man kan få om man gör dåliga gärningar. Och en god mu'idha, nam, till exempel vad de säger då, att man säger till en person som inte ber att om du ber så kommer du att bli förlåten för dina synder varje dag. Profeten sa, som han sagt, det är som att en person har en flod framför hans hus och han badar i den här floden 5 gånger om dagen. Kommer han att ha någon smuts kvar på kroppen? Nej. Så det är samma sak med bönen och så vidare. Och sen kan man också använda det på andra sättet, att man skrämmer honom. Varför ber du inte för? Du vet att det som skiljer muslimerna från icke-muslimer är bönen. Profeten sa, som han sagt, den som inte ber, han är kafir, han är inte muslim. Så därför måste du frukta Allah, du måste börja be. Och den som inte ber, han går till elden och så vidare. På så sätt kan man också påminna människan att han ska börja be och så vidare. För det räcker inte med denna människa att man säger be. Alla säger att du ska be. Utan man måste kanske lägga till någonting. Som är det här att man predikar eller påminner. Genom att uppmuntra eller genom att skrämma. Okay? Avskräcka kan man säga. Alla säger i Koranen. Ett exempel. ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Ett exempel, att ondskan blev slutet av dem som gjorde ont, därför att de förnekade Allahs verser och gjorde narr av dem. Så vad var slutet för dem som gjorde ont? Det var ont, ondska. Okay. Så slutet och resultatet av alla synder är dåliga. Det finns ingen synd som slutar med ett bra resultat. Okej? Okay? Den tredje kategorin av människor är personen som inte vill göra gott. Utan denna person vill göra ont och synda. Och inte bara det, utan han försvarar det också. Han säger, det här är det som är rätt. Så den här personen, det räcker inte med att kalla honom. Eller att påminna honom som den första och andra. Utan den här personen måste man också göra el-mujadala. Man måste argumentera med den här personen på bästa sätt för att klargöra sanningen och klargöra att det som han är på är falskt. Och dessa tre kategorier har Allah nämnt, eller han har indikerat till dessa tre sorter av människor i Koranen, då han säger: Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wa maw'idatil hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Att kalla till din herres väg med hikma, med vishet. Och det här är den första kategorin. Då du bara säger, broder, du måste be. Alla säger att du ska be i Koranen. Okej, okay, han som vill ha sanningen. Det är hikma, det är vishet. Kalla till Allahs, din herres väg med hikma. Och en god predikan, en påminnelse. Det här är den andra kategorin av människor. Och argumentera med dem på det sätt som är bättre. Och det här är den sista kategorin av människor. Och den här versen finns i surat An-Nahl, vers 125. Och sen, det här är jätteviktigt att man förstår, att alla människor är inte likadana. Du kan inte gå till någon som har varit muslim i 20-30 år och kan jättemycket om islam och tala till honom på samma sätt som du ska tala till någon som du träffar på Rinkeby centrum, eller någon som kommer ut från baren och inte vet någonting om islam eller så vidare, som är kristen, ateist eller... Alla människor måste man försöka att tilltala i enlighet med deras nivå. Okej? Och det här kommer vi inshallah att prata om så småningom. Och den personen som man kallar till islam eller till att följa sanningen har också rättigheter. Man har skyldigheter mot den här personen. Och den första av dessa skyldigheter är att man tar sig till den personen som man ska kalla. Vart han än är. Och man ska inte vänta sig att folk kommer till dig. Och det var så här som alla profeter gjorde. De gick till folk och satt inte hemma och väntade på att folk skulle komma till dem. Okej? Okay? Alhamdulillah, folk ibland kommer och söker kunskap. Det är något som är bra. Men ibland måste man också, om man vill kalla en person, måste man också ge sig iväg till denna person. Namn. Och vad man också ska tänka på när man gör da'wah är att man använder rätt tillvägagångssätt. När man kallar till Allah så kan man göra det med tal. Eller med handling. Eller att man föregår som ett gott exempel. Och sen när man också kallar till Allah med tal och så vidare, så finns det också andra olika sätt att göra det på. Till exempel uslub al-muqarana. Att man jämför islam med andra religioner. Du pratar med en kristen. Då ett sätt att kalla honom på är att till exempel att du jämför islam med hans religion. Ni säger så, vi säger så. Det här är bättre på grund av så. Och det som ni säger är fel på grund av så. Okej? Okay? Och också, ett annat sätt att kalla till islam på är att man besvarar de shubuhat och muftarayat, de saker, falska saker som folk säger om islam. Och det här är ju ganska vanligt idag om man ska börja prata med en icke-muslim om islam. Det första de kommer säga är att det är en religion av terrorism. Då måste jag försvara islam. Sen är det här fel. Islam förbjuder terrorism, dödandet av oskyldiga och så vidare. Dessa självmordsbomber och så vidare, de är inte någonting som islam har godkänt, utan det är någonting som islam har förbjudit och så vidare. Och ett annat sätt att kalla på är till exempel uslub tarbiya, att man liksom uppfostrar, man försöker att få folk att växa in i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala och växa bort från det som är dåligt och så vidare. Och också uslub tarib och tarhib, när man kallar folk till islam kan man också använda det här med att man uppmuntrar och avskräcker. Om du blir muslim, om du praktiserar den här saken, från, om man till exempel pratar med muslim kan man säga, om du gör si och så, så får du så här mycket belöning. Om du blir muslim blir du förlåten för alla dina synder. Och så vidare. Eller tarhib, att man skrämmer personen, avskräcker honom. Att om du inte blir muslim, går du till helvetet i all evighet. Och i helvetet finns det så. Okej? Okay? Och vi kommer att prata om dessa saker så småningom. En annan rättighet som personen som man kallar till islam har är ash-shafaqa wal-hirsu alayhi. Att man är mån om personen, angelägen och bryr sig om personen. För det här var någonting som profeten sa, han var mycket mån och angelägen om folk. Han brydde sig om att folk skulle bli vägledda. Det är lätt att säga, du är en kafir, du går till helvetet. Stick härifrån. Men att bry sig om folk, att önska deras vägledning, är någonting som är viktigt. Och det är någonting som muslimen ska ha i sitt hjärta. Vare sig personen är kafir eller muslim. Om personen är kafir, då önskar att han blir muslim. Om personen är muslim, så önskar att han blir vägledd. Och som vi sa, den som hade mest då omsorg och var mån om folk, det var profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det här finner man i hans historia, om man läser den. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmil akhir wa dhakara Allaha katira." Att sannoliken så har ni ett gott exempel i profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam för den som hoppas på Allahs, på att möta Allah på den yttersta dagen och kommer ihåg Allah mycket. Så om vi har ett gott exempel i honom, ska vi försöka vara från honom, vara som honom. En annan skyldighet som man har jämt emot dem som man kallar till islam är al-afu anhu wal-ihsanu ilayhi. Att man överser personens fel och att man bemöter personen på gott, på ett fint sätt. Att man bemöter personens dåliga och hårda beteende med al-hilm wal-lin, med mjukhet och snällhet. Och att man bemöter andra dåliga egenskaper på ett gott sätt. Som till exempel då profeten Muhammed sallam gick en gång i Medina, så kom det fram en beduin till honom. Och ni vet, beduinerna var väldigt stränga. Okej? Okay? Stränga, för de har hand om kameler och bor i öknen och de lever ett hårt liv och är stränga av sig. Så den här beduinen kom fram till profeten Muhammed sallam och tog i hans krage jättehårt tills han fick till och med röda märken, alltså. Och han sa, ge mig av det som Allah har gett dig. Alltså, ge mig av de pengarna som Allah har gett dig. För han var ju den som var ansvarig för det muslimska samhället och delade ut pengar till de som behövde och så vidare. Så profeten s.a.w. bara smilade och sa till hans kompanjoner att ge den här mannen vad han vill ha. Förstår ni? Han sa inte att du, och vad tar du mig så här för? Jag är Allahs bästa skapelse och vem är du och så vidare. Utan han bemötte detta hårda beteende på ett mjukt och fint sätt. Okej, bara smila det och så ge honom vad han vill. Okej. Och samma sak som vi pratade om förra veckan, det här med vishet. Den här mannen som kom in och kissade i moskén. Han sa inte, vad håller du på med och du är smutsig. Han pratade med honom på ett fint sätt. Och liksom att moskéerna passar inte för att göra så här. Utan moskéerna, de ska vara rena och så vidare. Så det här är jätteviktigt att man bemöter detta namn. Man bemöter hårt och dåligt beteende på ett fint sätt. Och ett annat exempel som är väldigt fint var att en sahabi som hette Tufail, han kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och så sa han att Adaus, som var en arabisk stam, okay, och det är den stammen som Abu Huraira tillhör, okay, Adaus, han sa, de har syndat och de har vägrat att acceptera sanningen, så gör dua mot dem, alltså gör dua att de ska bli förstörda. Typ han hade gått och kallat dessa människor till islam och de vägrade acceptera islam. Så han kom och klagade till profeten och sa, gör dua mot dem. Så då sa han att profeten sallallahu han vände sig mot Qibla och lyfte händerna. Och då så sa folk, halaku, det är kört, de kommer gå under. Och då, vad sa han för någonting? Han sa, Allahumma ehdi dawsan wa atibihim. Allahumma ehdi dawsan wa atibihim. Och Allah, vägled dem och hämta dem hit. Allah vägled dem och gör så att de kommer hit. Och sen vad hände? De blev muslimer. Ja. Han kunde ha gjort dua att Allah förstör dem, Allah skulle besvara hans dua och de skulle gå under, men han gjorde istället dua att de skulle bli muslimer och alhamdulillah, de blev muslimer. Och samma sak när han gick till Taif och de kastade sten på honom, de vägrade acceptera hans dua. Så vad gjorde han? Och så samma sak, den här ängen av bergen kom och sa, ska jag liksom krossa dem mellan berg eller slänga berg på dem? Då sa han, nej, jag hoppas att det ska komma från deras barnbarn, folk som ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är jättelätt om man har blivit stenad av ett folk att säga liksom att förstör dem eller hämnas på dem, eller hur? Men det som är svårare är att liksom att förlåta och överse. Och Aisha radiallahu anha, hon sa också en gång att profeten sallallahu alaihi wasallam hämnades aldrig för sin egen skull. Han hämnades aldrig för sin egen skull. Utan han blev bara arg och hämnades om det var för Allahs skull. Okej? Okay? Så det här är jätteviktigt att man ibland lägger sitt eget, vad säger man, ego åt sidan. Utan man liksom tänker på islams maslaha, fördel först. Att det inte är så viktigt om den här personen har någonting emot mig, utan det viktigaste är att han blir vägledd. Okej? Okay? En annan viktig sak är att man ska inte se ner på folk och göra narr av folk om man kallar dem till islam. Det är inte tillåtet om man kallar någon till islam. Stäng av mobilen. Nej. Eller att man tänker liksom, vem är den här människan? Varför ska jag kalla honom till islam för? Förstår du? Vem är den här alkisen liksom? Varför ska han, vad ska han bli för muslim? Man ska aldrig se ner på folk på det här sättet. Okej? Okay? Att tänka, vem är han? Han är så låg människa. Det här är helt fel. Utan och man ska inte heller tänka så att han kan aldrig bli muslim. Det här är helt fel. Och denna, utan motsatsen, denna person som man ser ner på, han kanske blir en stor personlighet i islam i framtiden som hjälper och ger seger till islam och kanske blir mycket bättre än den här personen som då har liksom misströstar på att den här personen ska bli muslim. Och profeten Muhammed så brukade gå till folk och träffa dem utan att se ner på människor. Och en annan viktig sak att tänka på är att Allah säger i Koranen, وَكَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Att på samma sätt var ni innan, men Allah, han visade sin nåd över er. Och det här glömmer man ofta bort, att wallah, jag satt själv en gång på parkbänken och rökte hash eller drack öl. Jag visste inte, så det är lätt när man går nu att man ser dessa människor att man typ vilka de här luffar liksom. Utan man måste aldrig se ner på folk, utan att man har hopp om att vilka människor som helst kan bli muslimer inshallah ta'ala, och de kan bli bland de bästa av muslimer. Och kolla bara på vissa av sahaba, vilka allvarliga brott de begick innan de blev muslimer. Ja? De brukade begrava deras döttrar levande. Okay? Och dyrka liksom statyer och begå alla slags otukter och dricka alkohol och allt möjligt. Liksom. Och sen blev de bästa av människor som har gått på denna jord. En annan viktig sak är att man inte ska klandra eller liksom dissa människor framför dem. Eller framför andra människor. Om man liksom gör bort dem framför andra människor. Förstår ni? Att om jag ska ge råd till en broder, så säg inte framför allihopa här liksom att Vad har du gjort så här för? Du fattar ingenting. Du är helt jahil, du är helt vilse. Utan man gör absolut inte så här. Utan man tar personen till sidan och pratar till honom privat på ett fint sätt. Och då man brukade säga till profeten Sausalem att folk, de gör synder. Det är någon som har gjort så, så, så. Då så gick han inte upp när han predikade och sa framför folk: vad är det med den här personen som har gjort så, så, så? Utan han sa: vad är det med folk? Varför säger folk så och så? Alltså han generaliserar, han säger folk. Han säger inte: vad är det med den här personen? Okej? Okay? För ni vet ju själva att det är jättejobbigt om man sitter till exempel nu och man blir helt dissad framför allihopa. Det är ju bland det värsta som kan hända. Och man kanske till och med aldrig kommer tillbaka, eller? Svårt att acceptera. Nej, och det blir svårt att acceptera och man vill liksom försvara sig. Men om man tar personen åt sidan och pratar privat på ett fint sätt, så inshallah kommer han att acceptera. Och det här var några exempel på vad ens skyldigheter är mot den personen man kallar. Och det finns också skyldigheter som personer som kallas har. Personer som man kallar till islam, han har också skyldigheter. Okej? Okay? Och den första och största av dessa skyldigheter är att denna människa som inte är muslim eller som är vilse, han får inte följa sina egna lustar, utan han måste acceptera sanningen. Det är hans skyldighet att lära sig, att söka kunskap, att fråga om vad som är rätt. För att denna person är en människa som har fått aql, han har fått intellekt. Han vet vad som är rätt och vad som är fel, vad som är bra och vad som är dåligt. Så varje person måste acceptera sanningen och måste söka efter sanningen. Därför kommer folk som lever i dessa samhällen inte att ha någon ursäkt på domedagen. För det finns alltså, man kan läsa om islam och det finns folk som är muslimer. Det är inte så att man bor ute i djungeln uppe i något träd någonstans, utan man bor i Sverige och det finns, man pratar om islam varje dag, det bor muslimer överallt. Det är muslimernas plikt att söka kunskap om de är muslimer, och det är kuffars plikt att lära sig om islam eller att liksom fråga om islam och så vidare. Men samtidigt som det också är vår plikt att berätta om islam. Och det är det här som vi försöker prata om, för många muslimer tyvärr kallar aldrig till islam. Utan de tänker att jag är muslim och det räcker. Och så jobbar de med svenskar 10-20 år utan att aldrig ha pratat om islam. Och det här är helt fel. För det finns massa med potentiella muslimer ute i Sverige. Folk, de har inte ens någon religion i Sverige. De är inte kristna, de är ateister. Och de längtar efter någonting som kan ge dem detta ljus som finns i islam. Kolla hur många som tar självmord, hur många som äter antidepressiva mediciner. Hur många som ständigt försöker att dölja deras ånger och skuldkänslor i alkohol och knark och så vidare. Så handlar folk är i behov av islam. Och många inshallah kommer att bli muslimer om vi kallar till islam på rätt sätt. En annan skyldighet som åligger personen man kallar är att han blir muslim så fort han har fått veta sanningen. Så fort personen har blivit övertygad om att det här är rätt, då måste han bli muslim. Han kan inte säga om 5 år: jag måste sluta jobbet, jag måste hitta ett annat jobb, jag måste gifta mig, jag måste... Nej, direkt ska han bli muslim.
Betyder det att han ska sluta jobbet direkt också?
Alla, det viktigaste är att han blir muslim i alla fall. Och sen vad som händer sen, liksom, alla, det är mellan honom och Allah. För om han inte blir muslim och dör, vad händer då? Ska han säga till Allah: jag ville bli muslim om 5 år? Det är hans... Då är han... Han kommer stå till svars, liksom. Och det finns ingen ursäkt. Och om personen är muslim och man berättar för muslimen, han till exempel gör något som är haram, och man berättar för honom, då är det hans plikt att sluta med denna synd så fort man har sagt det. Okay? Om han inte visste, eller om han blir påmind också, det är hans plikt att sluta med denna synd så fort han blir påmind, eller att göra den saken som är obligatorisk om man också påminner om en sån sak. Okay? Det finns ju två sätt: att man påbörjar det som är obligatoriskt eller bra, eller att man förbjuder det som är ont och dåligt. Så muslimer måste besvara detta direkt. Allah säger i Koranen: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Och ni som tror, besvara eller acceptera, besvara Allah och profetens kall om de kallar er till det som ger er liv. Och ni som tror, besvara Allah och hans profets kall om de kallar er till det som ger er liv. Surat al-Anfal, vers 24. Och den här versen är jättefin. Det är också ett av bevisen på att islam och allt som islam beordrar med är något som ger människan liv, ett riktigt liv. Okej? Okay? Som Allah också säger i surat al-An'am, tror jag. Awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Att Adam, som vi gav liv och vi lät honom gå i ett ljus, att likställa med en person som var död och som gick i mörker och så vidare. Så islam är ett ljus och islam är ett riktigt liv. Och att leva i kuffer och villfarelse är ett mörker. Och personen är som död. Och det här kan kanske vi ofta som har konverterat till islam känna. Att liksom, innan man blev muslim, man levde ett helt unkelt och helt mörkt liv. Liksom. Helt meningslöst liv. Och alhamdulillah, det riktiga livet började med att man blev muslim. Och den som har blivit kallad ska acceptera det man har kallat honom till. Han ska praktisera och han ska lära sig, och han ska också själv i slutändan kalla till det goda som han har fått lära sig. Okej? Okay? Men som vi sa innan, att på villkor att man har förstått det och man har kunskap om den saken. För man ska inte gå och prata och kalla till saker som man inte förstår sig på. Och det är också personens skyldighet att fråga. Det är jätteviktigt för nya muslimer eller folk som är intresserade av att de frågar om allting som kan vara komplicerat, som de inte förstår sig på. Vare sig de har med trosuppfattning eller dyrkan att göra, eller hur man ska behandla andra människor. Som Allah säger, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Att fråga folket av förståelse om ni inte vet. Fråga folket av kunskap om ni inte vet. Och sen är det också de lärdes skyldighet att svara. På samma sätt som det är deras skyldighet att fråga, är det också de lärdes skyldighet att svara. Som Allah säger i Koranen, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. Att då Allah har slutit ett förbund med de som har fått uppenbarelsen, och han tog löfte av dem att dölj inte detta utan klargör det för människor. Så Allah, han tog ett förbund, alltså han gjorde ett löfte med de som har fått uppenbarelsen innan oss, att de inte ska dölja sanningen utan de ska klargöra den för människor. Så de som har kunskap har en skyldighet att dela med sig av deras kunskap, precis på samma sätt som profeterna också har ett skyldighet att kalla folk till islam och dela med sig av deras kunskap. Och sen ska vi gå in på de olika kategorierna av folk som man kallar till islam. Eller folk som man kallar generellt. För när man gör da'wa, så kan personen man gör da'wa till, man kallar, han kan vara muslim eller han kan vara kafir. Okej? Okay? Och muslimerna är också olika. Och kuffar är också olika. Okej? Okay? Och det vi kommer att prata om idag är hur man ska kalla muslimerna till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och att hålla sig borta från synder och så vidare. Och muslimerna, al-muslimun, hum al-ummatul istijaba, alladhina qabilu al-islam. Det är de umman, den nationen som har besvarat och accepterat islam. Och de har vissa egenskaper som skiljer dem från andra människor. Muslimerna har vissa egenskaper som skiljer dem från andra människor. Och den första av dessa egenskaper är salamatul fitra. Och det är också jätteviktigt att veta när man ska kalla människa till islam. Är det viktigt att känna till vem är det man ska prata med? Och hur är dessa människor? Okej? Okay? När profeten sa som de skickade Mu'adh ibn Jabal till Yemen, han sa inte du ska åka och göra da'wa till ett folk. Han sa du ska åka till ett folk av ahlul kitab. Så låt det första du kallar dem till vara la ilaha illallah. Så han förberedde honom på att dessa människor är Ahlul Kitab. Okay? Och Ahlul Kitab, folket av boken, judar och kristna, har ett speciellt sätt att man ska kalla dem på. Precis som muslimerna har ett speciellt sätt att man ska kalla dem på. Det är jätteviktigt att man ska inte prata med alla människor på samma sätt. Folk är olika. Folk förstår sig på saker och ting olika. Du kan inte prata med kungen och presidenten så som du pratar med någon här på Rinkeby Centrum som inte kan bra svenska. Förstår ni? Och det är något som alla liksom förstår sig på. Den folk måste man tilltala på olika sätt i enlighet med deras förståelse. Och den första egenskapen som muslimerna har är salamatul fitra. Att de har den här rena tron inom sig själva. Den naturella inriktningen i livet. De vet liksom vad som är rätt och fel, att islam är rätt och så vidare. Och de har också surat al-istijaba lil haqq. Att de accepterar sanningen snabbt. Muslimerna accepterar sanningen mer än andra människor. Och muslimerna har också en annan egenskap. Det är att de al-istidad li badl wa nusr. Att de också är beredda på att göra uppoffringar för islam. De är också beredda att göra uppoffringar för islam. Ja. Och de är också stolta över att vara muslimer. Att tillskriva sig islam. Okej? Det finns ingen som säger att han, alltså som är muslim, utan att han kommer på något sätt vara liksom stolt över att vara muslim och på något sätt vara beredd att försvara och skydda och göra någon slags uppoffring för islam. Även om de är liksom helt katastrof. Och där finner vi folk som är, de är helt katastrof, liksom kanske helt packade på baren liksom. Och någon säger någonting dumt om profeten som är någonting. Vad händer för någonting? Han får en rak höger liksom, eller? Fast han är helt packad. Eller? För han känner den här kärleken för islam. Han vet att det är rätt och vad den här människan säger är fel liksom. Vad det kan säga. Och det finns också viktiga tillvägagångssätt som man ska ha när man kallar muslimerna. Bland de första är uslubet ta'alim och tafaqquh och tadhkir. Att man använder sig av att lära ut. Man försöker att lära, att kultivera, att göra muslimerna lärda i sin religion. Och att man påminner dem om deras religion. Att man lär dem al-kitab wa sunna, Allahs bok och hans profets sunna, sallallahu alaihi wasallam. På salafs förståelse. Och det här omfattar allting som islam har kommit med, till exempel aqida, trosuppfattning, vad som är halal, vad som är haram, hur man ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Okej? Okay? För vi finner att en av de bästa saker som gör en muslim stark i hans religion är att man lär honom hans religion. För om personen får kunskap om religionen, då kommer han veta vad han ska göra och han kommer veta vad han inte får göra. Och han vet belöningen och straffet för dessa saker. Så det här kommer göra att han älskar islam, praktiserar islam och gör det självmant. Utan det ska inte vara något som man bara tvingas till, utan det ska vara något som man gör av egen övertygelse. Som då sker med kunskap. Därför finner vi att de som har kunskap är de som har mest khashia, de har mest frukta till Allah subhanahu wa ta'ala, och de är också de som har mest kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala och så vidare. Och de som längtar och älskar att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala är de som har mest kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. En till sak som man ska använda när man kallar muslimer är att man ska betona att den här religionen är den enda som är korrekt. Den enda religionen som Allah accepterar. Och att det inte är tillåtet att tillskriva sig någon annan religion än islam. Vissa människor idag, de är ganska vilse. Muslimer, de har inte riktigt förstått det här med att inshallah, de flesta har förstått det, men det finns fortfarande vissa som inte har förstått att islam är den enda rätta religionen. Vissa tänker till exempel att judar och kristna, de tror också på Gud. De kanske också har gått till paradiset. Men det är fel. Eller vissa, de har gått så långt att de säger våra bröder, våra kristna bröder och våra judiska bröder. Det är fel, de är inte våra bröder. De är kuffar, de är icke-muslimer. Och om de inte blir muslimer kommer de att gå till helvetet. Så att man då får folk att känna det här, att islam är det enda rätta. Vi har fel och resten av folk, vi har rätt, afan. Vi har rätt och resten av folk har fel. Om vi dör som muslimer går vi till paradiset. Om dessa människor dör som kuffar så går de till helvetet i all evighet. Så är det, svart och vitt. Det finns ingen mitt emellan. Och det här är något som många i svenska samhället har väldigt svårt för. Att man säger att andra har fel. Man får inte säga att andra har fel. Men så är det faktiskt. Alla religioner säger att deras religion är rätt och resten är fel. Och på samma sätt gör islam också. Men vi kan bevisa det. Till skillnad från dem. Vi har rätt, ni har fel. Så är det. En annan sak som man måste använda när man kallar muslimer är att man uppmuntrar dem till att göra goda gärningar. Att man också uppmuntrar dem till att samarbeta på vad som är gott. På al-birr wa taqwa. på det som är gott och Guds fruktan, och att man inte ska samarbeta på det som är ont och överträdelse. Och också man ska uppmuntra muslimerna till att hålla fast vid den här religionen. Att ständigt vara stadfasta på den här religionen, och att liksom få dem att känna sig stolta över att vara muslimer och försöka vara så fasta som möjligt på islam. Och en till sak som man kan dra nytta av är att då muslimen har den här salamet till fitra, han liksom är så ren i hans tro, alltså han tror inte på statyer och så vidare, att man kan ta vara på det här. Han tror på vad som finns i Koranen, han tror på vad som finns i sunnan, fast han kanske inte känner till det. Att man måste ta vara på det här. Att man liksom säger, Allah säger i Koranen, profeten Muhammed sa som säger, vill inte gå till paradiset, vill inte, så vidare. Det här måste man ta vara på när man kallar en muslim till islam, till att praktisera vad som är från islam. En till viktig sak är, när man pratar med muslimer, är att man måste få dem att känna att islam är någonting lätt. Det är ingenting svårt. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ حَرَجْ. Att vi har inte gjort någon svårighet i er religion. Allah har inte satt någon svårighet i islam, utan religionen är lätt. Och det här är jätteviktigt för många människor, och det här är kanske bland det vanligaste liksom. Om man säger till någon, du måste be 5 gånger om dagen, vad är hans första argument? Det pallar inte, det är jobbigt. Du måste ha slöja om det är en kvinna. Jag pallar inte, det jobbet. Folk glor på mig. Och så vidare. Då måste få dem att känna att det är lätt. Att du ber 5 gånger om dagen, det är ingenting svårt. Hur lång tid tar det? Det kanske tar max en timme, men kanske tar en halvtimme liksom. Alla böner tillsammans. Och du bara ber de 5 bönerna. Och det är någonting lätt. Sen gör du vad du vill hela dagen. Och din belöning för det här är otroligt stor. Du får lika mycket belöning som att du har gjort 50 böner. Och sen i slutändan får du inshallah att alla går till paradiset. Och liksom sådär. Och sen ska man också uppmuntra muslimerna till att göra goda gärningar och berätta om belöningen för dessa goda gärningar, och att man ska säga till dem att de ska hålla sig borta från synder, och att man ska berätta om straffet för dessa synder. Hur ska man kalla personer som syndar, muslimer som syndar? Ulema säger så här, att folk är olika i nivån av synder. Det finns de som syndar mycket, det finns de som gör stora synder, de som gör små synder, de som ständigt syndar. Och vad som är viktigt att veta här är att ingen människa är felfri. Det finns ingen i det här rummet eller på hela jorden som är felfri, utan alla syndar. Kullu bani adam khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabin. At-tawwabun. Alla av Adams barn begår fel eller begår synder. Men de bästa av de som begår synder är de som ber om förlåtelse. Och den här hadithen finns i Tirmidhi och Ahmed, och den är Hassan. Och sen är det också viktigt att veta, vad är det som kan få folk att synda? När man ska prata med människa, då måste man veta, vad är det som kan få människor att synda? Till exempel att personens iman, hans tro har blivit svag, eller att hans shahwa, hans lust har tagit över, eller att han lyssnar på shaitan, eller att han är okunnig och ignorant. Och en annan viktig sak, som kanske är en av de viktigaste, är just det här med stället som personen bor i det här samhället, de sederna och de traditionerna som finns i landet. Om det är ens hem, landet man bor i, skolan, fritidsgård, media, tv och så vidare. Man blir väldigt påverkad av dessa saker. Tyvärr. Ens kompisar, Allah al-Musta'an. Man hör om folk som är bra och praktiserande, så går de med dåliga människor och de blir likadana. Som ni känner till hadithen där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att liknelsen av ett gott umgänge är som liknelsen av parfymförsäljaren. Och liknelsen av ett dåligt umgänge är som liknelsen av smeden. Parfymförsäljaren, om du går till honom, så kommer du antingen att köpa en parfym, få en parfym, eller du kommer åtminstone gå därifrån och lukta gott. Och liknelsen av det dåliga umgänget är som smeden. Om du går till honom så kommer du att få brännhål på dina kläder, eller så kommer du att gå därifrån och lukta äckligt. Så man blir påverkad av ens kompisar och samhället som man lever i, utan tvekan. Och de säger en fin sak här. Så man ska vara med dessa människor, alltså syndarna, som en doktor. Först ska man förstå sig på sjukdomen. Och man ska få den sjuke att förstå sin sjukdom. Och sen få honom att ta den medicin som ska rädda honom. Och sen så förbereder man hans tillfrisknande. Och sen så låter man personen komma på återbesök, eller att man liksom, vad säger man, man följer upp detta, denna sjukdom, för att kolla personens hälsa. En fin liknelse här. Att den syndaren är som en sjuk person, och den som kallar honom är som en doktor. Han måste först förstå sig på varför syndar han, vad är det för slags synd, och sen ska man också förstå, personen ska förstå sig på sjukdomen, att det du gör är fel, det är haram och så vidare, och om du gör det här så kan du få diverse straff. Och sen får honom att ta den medicin som kommer att rädda honom, som då är att han gör toba och att han slutar att göra denna synd, och att han istället gör goda gärningar och så vidare. Och sen att man förbereder hans tillfrisknande, och att man sen uppföljer denna människa. Och en till viktig sak är att man ska se på dessa syndare med shafaqa wa rahma, med omsorg och med liksom barmhärtighet och omsorg. Och man ska försöka tänka på hur ska jag kunna rädda dessa människor. Så man ska inte se någon, som vi sa innan, att de är några liksom som sitter på bänken, och att de är så låga människor eller och så vidare, utan man ska istället försöka tänka på hur ska jag kunna hjälpa dessa människor. Och också, hur ska man få dessa människor att lämna och hata den synden som de håller på med? Det är också en viktig sak, att du ska få dem att lämna synden och att inte tycka om den. Och att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala i lydnad. Och sen, när man väl pratar med personen, så finns det olika sätt att prata på. Och det här är jätteviktigt. Och det här kommer jag att prata om också när vi tar upp hur man ska kalla en kristen till islam och en jude och så vidare, och en ateist. Det finns olika sätt att lägga upp saker och ting på, att prata. Det första är uslub al-maw'idatul hasana. Som vi sa innan, att man då gör en god predikan. Att man beordrar det goda och förbjuder det onda. Genom att uppmuntra och avskräcka. Och att man pratar med folk på deras nivå. Och det finns då, som vi sa, exempel på det här. Att om man säger att till en människa, varför har du flickvän liksom? Du kan inte göra zina. Det är allvarligt att begå otukt. Det finns en speciell eld för dessa människor. Som en ugn där de slängs i nakna män och kvinnor. Och de bara brinner. Och det luktar jätteäckligt där inne och så vidare. För dessa människor som begår otukt. Och om det skulle vara ett muslimsland, skulle till och med piskas eller stenas. För denna synd. Kolla hur ful och dålig denna synd är. Då säger man att gifta istället. Hitta en fru istället, gifta. Eller man kan uppmuntra folk till att göra goda gärningar. Som vi sa innan, det här med att om du ber så får du så mycket belöning och så vidare. Så det här är jätteviktigt. Ett annat tillvägagångssätt är uslub al-qasas. Att man använder sig av berättelser. Och de bästa berättelserna, det är de som finns i Koranen. Allah säger i Koranen, nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Vi berättar för dig de bästa av berättelserna. Så de finaste berättelserna finns i Koranen. Och till exempel som i Koranen, sura berättelsen om Josef alaihissalam. Då till exempel den här kvinnan, profeten Josef, han var ju jobbade hemma hos en kvinna. De hade köpt honom som någon slags slavpojke och så vidare, då han hade försvunnit. Så han var ju mycket vacker, så den här kvinnan som var i det här hemmet ville begå otukt med honom, zina. Och hon var vacker, och hon var rik, och hon hade status. Och hon liksom, vad säger man, låste dörrarna. Förstår du? Så de säger, ulema, alla slags, vad säger man, dawai, alla slags anledningar eller orsaker fanns där. Han var ung. Och ni vet, unga människor, man har begär för kvinnor. Han var vacker, hon var vacker. Hon var rik och hade position. En kvinna som alla vill ha. Och hon låste alla dörrarna. Men vad gjorde han för någonting? Han sa nej. Och sen sa han att hon sa, om du inte gör det här så kommer jag att fängsla dig. Och han sa, fängelset är mer älskat till mig än det som du kallar mig till. Så till exempel den här berättelsen är bra att man kan ta till en människa som har flickvän eller någonting till exempel. Och säga att kolla på Josef al-Islam och så vidare. Och gifte istället och till exempel och så vidare. Och berättelserna i Koranen är många. Och samma sak i profetens sunna. Finns det också många fina berättelser. Till exempel om man är med en person som syndar. Och den här personen till exempel säger att om jag har syndat så mycket, hur ska Allah förlåta mig och så vidare. Då kan man ta den här berättelsen för honom. Om mannen som dödade 99 stycken. Det var en man förut. Som dödade 99 stycken. Så gick han till en munk. Och sa, kan Allah förlåta mig? Och då sa munken, va? Du har dödat 99 stycken? Aldrig. Allah kan inte förlåta dig. Så han dödade honom också. Ja. Och sen så gick han vidare. Och han frågade, vart finns den mest kunniga personen på jorden? Så de sa, det är den här mannen. Och han gick till honom och frågade, kan Allah förlåta mig? Då jag har dödat 100 människor. Och den här mannen, med hans kunskap, han sa ju då att, vad är det som ska hindra dig från förlåtelse? Eller vad är det som är mellan dig och Allahs förlåtelse? Men du måste flytta härifrån. Det här är ett ont ställe. Och du måste flytta till ett ställe där folk är rättfärdiga. Så den här mannen, han gick till det här stället. Eller han skulle flytta från det här onda landet. Men på vägen så dog han. Och änglarna av straff och änglarna av barmhärtighet kom. Och de bråkade över den här personen. Vem skulle ta honom? Skulle han ta sig straffet eller skulle han ta sig till Allahs barmhärtighet? Så då sa de att vi ska mäta. Om han är närmast till staden han ska gå till, den goda staden, då får han det gott. Om han är närmare till den onda staden, då får han det dåligt. Okej? Okay? Så vad gjorde de för någonting? De mätte. Men Allahs barmhärtighet gjorde så att den här goda staden liksom kom närmare honom. Förstår ni? Så i alla fall han i slutändan liksom fick Allahs barmhärtighet förlåtelse och blev förlåten för dessa synder. Och här kan man då lära sig till exempel att Allah förlåter alla synder, även om det är så grovt att han liksom mördat 100 personer och sist liksom bara döda en munk. Och sen att han, vad man också kan lära sig från den här hadithen är att man måste, om man bor på ett ont eller dåligt ställe så ska man flytta därifrån. Om man har ett dåligt umgänge ska man lämna detta umgänge. För att kunna fullborda sin tauba, för att kunna bli en bättre muslim. Ett annat sätt som man kan kalla folk till är att man använder exempel, darbel emthal. Att man använder liknelser. Man använder liknelser då man ska kalla personen till islam eller muslimen till att praktisera någonting som är bra för religionen eller hålla sig borta från någonting som är dåligt. Och det här finner vi också jättemycket av i Koranen. Till exempel då Allah pratar om de som ger sadaqa, de som ger pengar till de fattiga, och han säger att det här kan liknas vid ett sädeskorn. Alltså man stoppar ett sädeskorn i marken. Vad händer? Det kommer upp ett sädeskorn som har 7 ax. Och varje ax har 100 korn. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Och Allah, han fördubblar till den han vill. Så här finner vi hur ett sädeskorn blev 700. Och Allah, han ger till vem han vill, hur mycket han vill. Och samma sak. Sen senare nämner Allah en annan liknelse som är personen som spenderar, men han spenderar inte för Allahs skull utan han spenderar för att folk ska säga du är generös. Och han säger det här är som liknelsen av en sten. Och på stenen ligger det lite jord. Och sen så kommer regnet, ett hårt regn, och gör att stenen blir kal. Kal. Alltså det finns ingenting kvar. Okej? Så även om du skulle ha några frön i den här jorden, vad händer när regnet kommer? Ingenting finns kvar. Så den här personen får ingen belöning. Men personen, den första som spenderade för Allahs skull, han får 700 gånger mer än det han gav. Och i vissa fall är ännu mer. Som det har nämnts i hadither, en daddel kan bli mer än Jabal al-Uhud, ett berget av Uhud i Medina som är flera kilometer långt. Så belöningen kan växa hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns också exempel i sunnan som vi nämnde, hadithen om den här goda sittningen och den onda sittningen, umgänget som personen som säljer parfym och personen som är då smed. Och också exempel av världen, dunja. Om du pratar med en människa och han är helt fast i den här världen, då kan man liksom dra de här liknelserna som profeten Mohammed som har dragit, och som finns i Koranen också, att till exempel liknelsen av den här världen jämfört med nästa är som att stoppa ens finger i havet. Det som kommer upp på fingret, det är den här världen, och havet, det är nästa liv. Förstår ni? Så vilken ska man låta komma först? Ja? Det är självklart liksom. Nästa liv är oändligt och belöningen är oändlig, och den personen som får den minsta platsen i paradiset, han får mer än 50 kungadömen i denna värld, och han får önska sig vad han vill, och han får leva i all evighet i paradiset, och han får kvinnor och allt som han önskar sig liksom. Så vad vill man ha från den här världen?
Mer
detaljerat. Ett annat sätt som man kan använda då man kallar folk till det som är bra och liksom vill skrämma dem för det som är dåligt, är att man ber dem reflektera över eller umma musabiqa, de nationerna som levde innan oss, och hur det slutade för dem. Hur det slutade för dem i detta liv, och vad som kommer att hända eller vad som väntar dem i nästa liv. Allah säger i Koranen: "Qul siru fil ard thumma anzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin." Att säg, gå ut i världen och se slutet, och se vad slutet blev för de som gjorde sanningen till lugn, alltså de som vägrade acceptera sanningen. Så om ni kollar liksom på vad hände med farao, firaun, pyramiderna, hur många är det som bor kvar där idag? Ingen. Vad hände? De gick under, förstår ni? Vad hände med andra folk liksom? Det bara ligger ruiner kvar. Vad hände med den här Sodom och Gomorra, de här städerna där folk var homosexuella? De vändes upp och ner. Förstår ni? Alla dog, de vändes upp och ner. Och de här andra städerna liksom där, vad var det, Pompeji eller Bombay, vet du? Pompeji. Ja? Där man kan fortfarande se folk idag som begår liksom såna här homosexuella gärningar när lavan kom över dem, och de är kvar som statyer. Så man kollar liksom vilket slut de fick liksom. Så att man liksom tänker på det här, hur folk fick det innan. Och det finns också andra sätt att kalla på. Men det åligger också personen som gör da'wa till muslimer att han säger åt muslimer att de ska göra tauba, att vända sig till Allah i förlåtelse och berätta att Allah subhanahu wa ta'ala förlåter alla synder för den som ber om förlåtelse. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Säg Muhammad till mina tjänare: om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda mina bud, misströsta då inte Allahs nåd. Allah förlåter alla synder. Han är den som ständigt förlåter, den som ständigt visar barmhärtighet. Så det här är viktigt, att man får muslimerna att känna att de kan be om Allahs förlåtelse, och att de ska inte misströsta om Allahs rahma, även om de har begått många synder. Som vissa människor, om man säger till dem att de ska typ göra tauba och sluta dricka alkohol och så vidare, då säger de att ja, men innan jag ber och så vidare, jag måste först sluta med det här, och jag måste ändra det här och det här och det här, och till slut så kommer de typ, de här sakerna kommer ta jättelång tid. Utan man säger liksom, gör tauba, börja be och ta saker stegvis och så vidare liksom. Du behöver inte vara helt perfekt för att innan, när du blir muslim liksom. Alla gör fel och så vidare, och alla förlåter synder, så be om förlåtelse. Och man nämner de här verserna från Koranen, att alla måste göra tauba. Man pratar om det här med att varför muslimen skapades, vad är syftet med livet och så vidare. Och inshallah, vi kommer nästa lektion att prata om hur man kan kalla kristna, judar, ateister och mongulsdyrkare till islam, och även munafiqin, hycklare och så vidare. Och wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.